Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Allsmäktige evige Gud, du som omger dig med helgonens skara, låt deras förebild väcka oss till ett helgat liv, så att vi inte bara firar deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som i dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till den här dagens gammaltestamentliga läsning från profeten Jesaja. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna, drag ut. Och till dem som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. De ska varken hungra eller törsta. Ökenhettan och solen ska inte skada dem, till deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Så lyder Herrens ord. Dagens epistel ifrån Uppenbarelsebokens 7:e kapitel. Och det är också predikotexten idag. Jag, Johannes, såg och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade, amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Och varifrån har de kommit? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Ej heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Så lyder Herrens ord. För dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Matteus. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er, för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tackar och lovar dig, kära himmelske Fader, för att du ger oss denna högtidsdag till att vara stilla inför ditt ansikte och se den stora skaran som ingen kunde räkna. Men du hade varje liten människa helt klar för dig. Fader i himmelen, tack för att du har sänt din egen son, Guds lamm, till vår räddning. Och nu ber vi dig att du välsignar ditt ord på våra hjärtan denna förmiddag. Kom och välsigna oss genom din helige ande. I Jesu namn. Amen. Idag är det alltså Alla helgons dag. Helgonen, eller de heliga, det är alla de människor som Jesus har gjort heliga genom att förlåta dem deras synder. Många helgon är döda, men inte alla. De lever på jorden ännu. Somliga av helgonen som Johannes såg är inte födda än. Helgon är alltså inte en beskrivning av alla döda, för alla döda är inte helgon. Låt oss komma ihåg detta, att helgonen kallar Paulus för de heliga, och det är alla som tror på Jesus och tar emot hans frälsning. Idag i episten har vi läst en helt fascinerande syn, en vision. Någon såg in i den osynliga världen. Han hade sett en dörr som stod öppen in i himlen. Ja, det finns en värld som vi inte kan se härifrån. Han såg människor, miljoner och åter miljoner, som gjorde just det som vi gör nu när vi firar gudstjänst. Festklädda, fyllda av en stor glädje. Så här läste vi från Bibelns sista bok. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Vi ska ställa några frågor till den här texten. För det första, vem har skrivit detta? Och när, var, hur skrevs det? Och vad såg han som såg? Och vad var det han hörde? Vem har skrivit detta? Ja, när man läser i första kapitlet i Uppenbarelseboken så kallar han sig för Johannes. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Ja, Johannes har skrivit det här. Men vilken Johannes? Var det Johannes Lycke? Nej. Johannes Rudbeckius där på 1600-talet? Nej. Men Johannes Döparen då? Nej. Redan i den första i urkyrkan så visste man att det var en alldeles bestämd Johannes. Det vill säga en av de 12. Han som hade följt med Jesus och en av dem som Jesus hade utsett till apostlar. Han var bror med Jakob, kollega med Petrus och Natanael och Thomas och de andra. Han som skriver, han har varit med om mycket. Han har alltså varit lärjung hos Jesus ända fram tills Jesus for till himlen. Han var med redan när Jesus döptes i Jordan och Guds ande sänkte sig som en duva över honom. Han har fått höra sin namne, Johannes Döparen, säga: se Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes hade fått lyssna till Jesus, kanske i stort sett varje dag under drygt 3 års tid. Och han hade sett Jesus göra så många under: bota sjuka, uppväcka döda. Han säger själv i sitt evangelium att om han skulle beskriva allt det så hade världens alla böcker inte räckt till. Johannes har ju själv skrivit ett evangelium, ett av de 4. Tillsammans med sin bror Jakob och Petrus så var Johannes med när Jesus uppväckte den 12-åriga flickan, Jairus flicka, i Kapernaum. Och de tre har också varit med Jesus där på förklaringsberget när liksom himlen öppnade sig så att de såg hur Jesus förvandlades. Hans kläder blev strålande och hans ansikte lyste som solen. Johannes var också den som hade stått nära korset tillsammans med Maria. Och han hade sett hur soldaten stack upp Jesus sida när han just hade dött. Han hade sett blodet och vattnet rinna ut och glömde det aldrig. Och jag tror inte att jag säger för mycket om jag säger så här att jag tänker att när Johannes var med om dop i Jerusalem och sen i Efesus, att han inte glömde, att han tänkte på det där vattnet som rann ur Jesus sida. Eller varje gång de firade nattvard så tänkte han alldeles säkert på det blod han hade sett rinna ur Jesus sida. Han hade varit med den där märkliga kvällen i Jerusalem när de satt bakom låsta dörrar och helt plötsligt så stod han där och visade sina händer med sårmärkena efter spikarna och sa: frid vare med er. Och han var en av dem som hade fått uppdraget att berätta om allt detta. Och under många år, och han blev med största sannolikhet mycket, fick leva mycket längre än någon av de andra, så predikade Johannes om detta. Och det är ju genom Johannes och de andra apostlarna vi har fått veta vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Att han är vår frälsare, vår bror och vår allra bäste vän. Om inte Johannes och Matteus, får uttrycka mig lite vårdslöst, hade gjort sitt jobb, så hade vi inte känt Jesus. Och vi hade levat i mörker inför döden. Det var alltså denne Johannes som såg den stora skaran och skrev. Lite grann om när, var, hur, skrev Johannes. Johannes blev mycket gammal. Och en stor del av sin äldre tid så bodde han i Efesus, som var en av romarrikets allra största städer. Och han var biskop på något sätt för församlingarna där och församlingarna säkert också i städerna runt omkring, Thyatira, Philadelphia och Sardes och de andra. De låg i nuvarande västra Turkiet. Då var det svåra tider för de kristna. Ja, det har det varit ofta. Och på somliga håll i världen vet hur oerhört svårt det kan vara att vara kristen idag. Den ena förföljelsen efter den andra hade brutit ut och Johannes hade upplevt mycket av det här. Och han hade fått vara med om när hans vän Stefanos, en av de sju, som när han blev stenad i Jerusalem. Hans vän, för de var ju vänner till apostlarna. Han hade blivit stenad i Jerusalem. Inte långt därefter fick han uppleva det ännu närmare in på sin egen familj. Nämligen att hans bror Jakob, han blev avrättad av kung Herodes. Och det var på vippen att också Petrus blev avrättad då. Men det förhindrade Guds ängel. I Rom bodde kejsaren. Och han kunde vara mycket grym mot de kristna. Också mot judarna. En av dem hette Nero. Som verkade också under Johannes tid. Under hans tid hade apostlarna Petrus och Paulus blivit avrättade. Det här finns, går alltså, det här går rätt in på Johannes eget liv. Han har upplevt detta. Hans vänner. Och när Johannes skriver Uppenbarelseboken finns han själv mitt inne i en ny förföljelse. Flera i hans församlingar har blivit dödade och själv är han landsförvisad ut till en ö, Patmos, i Egeiska havet väster om Turkiet. I det område där idag en del flyktingar försöker ta sig till Europa i emigrantbåtarna som vi hör om. Vad såg Johannes? Där ute på ön Patmos som alltså var en förvisningsort på den tiden. Man kan resa dit idag, så är det att bo på hotell om man vill. Men då var det en förvisningsplats. Där befann sig Johannes. Och inom sig hade han med sig den här smärtan och sorgen över de många som inte längre var kvar på den här jorden. Och just så som vi kan känna det också idag, och bli påminna om olika nära och kära som vi har, som vi inte har ibland oss längre. Dessutom var det ju så för Johannes att han hade det inte som vi har det nu. Vi firar gudstjänst tillsammans och vi får vara tillsammans. Men han var ensam, han var landsförvisad. Möjligen var det så att han, det säger några traditioner, att han hade en lärjunge och medhjälpare, Prochoros, som fanns med honom där ute och som eventuellt har skrivit ner det som Johannes dikterade. Men där ute, låt oss komma ihåg smärtan Johannes ägde i sitt hjärta. Mitt i sin glädje över sin uppståndne Herre och frälsare. När vi nu tänker på våra kära trosyskon som inte längre finns här ibland oss. Här, de är inte här i dödens värld längre. Förmodligen har inte någon av oss upplevt den smärta som många av våra trosyskon i muslimska och kommunistiska länder har fått uppleva, och deras kära har blivit martyrer. Men att mista vänner, medkristna, släktingar eller inte, det är en smärta. Men så fick Johannes helt plötsligt där ute på ön en syn. Och mitt i den synen finns det en sak som hör liksom med till någonting av det käraste och dyrbaraste, tror jag, för många ibland oss. Synen som man har av den stora skaran. En syn som fyllde honom alldeles säkert med en stor glädje, en stor lycka. Han fick se hela den Guds församling som en dag samlas hemma hos Gud. Han fick se dem och han fick höra dem. Och han fick höra en av dem som stod närmast tronen, en av de 24 äldste, också förklara för honom hemligheten med den skaran. Det står att han såg en stor skara ur alla folk. Kanske, jag tror det, att det inom Johannes ringde ständigt på nytt. Den där befallningen som Jesus hade gett på berget i Galileen några veckor efter uppståndelsen, när han sa: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och så får Johannes se en skara som är oräknelig. Men han, på något sätt kan han förstå att det är en skara ur alla folk, alla släkter, nationaliteter och språk, allting, från alla jordens hörn. Att här i den världsmission som de hade fått börja, där är den fullbordad. Här fanns svenskar, danskar, norrmän, finnar. Här fanns israeler, syrier, iranier, kineser, indonesier, koreaner från både Nord- och Sydkorea. Här finns amerikaner och eskimoer, skottar och iländare, engelsmän och fransmän. Här fanns både hedna kristna och judekristna. Vad betyder det att de hade vita fotsida kläder? Jag vill peka på två saker. Det ena är att de gjorde prästerlig tjänst på ett liknande sätt som prästerna i Jerusalems tempel, som var klädda i vita dräkter. Den som tror på Jesus tillhör det konungsliga prästerskapet. Det andra som de rena vita kläderna pekar på är deras renhet inför Gud. All deras synd på jorden, den är borta. Den existerar inte, den finns inte med i himlen. Det står att Johannes fick höra av en av de äldste att de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Alla deras synder är kastade i havets djup, som Herren säger genom profeten Mika. Så pekar de vita kläderna alltså på två helt avgörande saker när det gäller himlen och evigheten. Vi kommer i himlen aldrig att bli påminna om våra synder. Och det är en otroligt stor sak. Ni som vet vad synderna är och som kan bli påminna om det som man gjorde för många år sedan. Och som kan vara så vedervärdigt att tänka på. Det ska inte finnas. Jag ska inte komma ihåg det. Det ska vara helt borta. Det är borttvättat genom lammets blod. Också ur mitt samvete och ur mitt minne. För Gud har kastat det i havets djup. Det pekar på det goda samvetet. Tänk att alltid vara ett gott och fritt och lyckligt samvete. Och det andra är att vi kommer absolut inte ha långtråkigt i himlen. Vad ska vi göra? Vi ska ha tjänst. Vi ska ha tjänst hos Gud. Och den som har fått uppleva vad det är, det stora i att få göra, vara Guds tjänare, ska få förstå vilken stor sak det är att i evigheternas evighet få lov att tjäna den levande Guden med ett alldeles fritt och gott samvete, med nya, friska, härliga kroppar och med massa underbara människor runt omkring sig. Det är ju den verkliga meningen i livet när vi fullgör det som är Guds plan. Och att få vara Guds tjänare, det hör också evigheten till. Johannes såg att de också hade palmblad i händerna. Varför hade de det? Och det pekar på den högtid som judarna firade varje år, lövhyddohögtiden, Sukkot. Och den följde omedelbart efter den stora försoningsdagen. Det var en stor glädjehögtid till minne av Guds omsorg om folket under ökenvandringen. I den kristna kyrkan så har vi bevarat två av judarnas tre högtider, nämligen påsk och pingst. Men vi har inte som en särskild högtid lövhyddohögtiden. Den har ingen motsvarighet förrän i himlen. Där ska vi fira evig lövhyddefest, som det står i den svenska versionen av Brorssons underbara psalm som vi sjöng nyss. Palmbladen pekar på glädjen. Att vara en kristen är alltid att ha anledning till glädje. Även om vi inte kommer ihåg det. Även om vi inte liksom tar till oss det. För vi glömmer bort att Gud är så god. Och att han är så fylld av en omsorg om oss. Och att han har renat våra samveten. Vi kunde få vara mycket gladare än vad vi ofta är. Också när vi är ledsna. Ni vet att Paulus kan tala om detta så som bedrövade och ändå glada. Och i himlen är det glädjefylld tjänst, lovsång och gemenskap. Och det var för att Johannes skulle få en verklig tröst. Liksom också alla de skulle få som sedan skulle komma att läsa och höra det budskap som Johannes fick och skulle förmedla. I uppenbarelsebokens syner, de syner som Johannes hade där, så fanns det också målat helt förfärande framtidsperspektiv. Att innan Jesu återkomst kommer att vara många svåra saker. Men i allt detta ville Herren ge de sina en dyrbar tröst som skulle hjälpa dem i många olika bedrövelser. Han ville visa dem målet. Han ville att de skulle få se den stora skaran bärgad. Miljoner och åter miljoner. Och ingen människa kunde räkna. Men han som räknar stjärnorna, jag tänkte på det igår, som har satt namn på alla de miljontals galaxers miljontals stjärnor som blir miljarder och åter miljarder. Och han har satt namn på varje liten himlakropp. Han kände också varenda en i den jättelika skaran i himlen. Ingen enda fattas av dem som har tvättat sina kläder vita i lammets blod. Här finns också massor av sådana som bara blev små, små barn. Ja, somliga som aldrig hann födas. Och som aldrig fick möjligheten att säga nej till honom. Som själv en gång var ett litet ofött foster. Och sen föddes och gav sitt liv för oss alla. Vad hörde Johannes? Det ena som Johannes hörde var, om man kan få uttrycka det så, en liturgisk tillbedjan. Växelvis mellan den vitklädda skaran och den stora himmelska änglaskaran som stod i ring runt omkring de 24 äldste. Först hörde han den vitklädda skaran ropa, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Det är den ofattbara räddningen som de fått uppleva, som ger dem anledning till denna tillbedjan. Gud får hela äran. Här finns inte någonting av detta, hurra vad vi är bra. Nej, inte heller hurra vi klarade det. Nej, halleluja, han har räddat oss. Det är uppenbart för dem att detta är Guds stora räddningsaktion. Och det ger Gud äran. De ger Gud äran för att han sände sin son till att bli den som bar deras synder. Blev Guds offerlam. Lammet, Guds son, ska äras lika mycket som fadern. Och sen kommer änglarnas jublande, deltagande glädje över Guds handlande. Och glädjen över att denna skara finns där hos dem. Amen, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Ett dubbelt amen omgärdar hela denna tillbedjan. Det är sant. Det är det som ligger i det. Det är just så. Lovsången, härligheten och visheten och äran tillhör vår Gud för allt vad han har gjort. Jag tänker att i den tacksägelsen gömmer sig också glädjen över hela Guds skapelseverk som är så ofattbart stort. Och den första lovsången i Uppenbarelseboken handlar just om att Gud har skapat allt. Vi lever i en tid där Gud som skapar är på något sätt detroniserad. Men i himlen och i de kristtrognas hjärtan ska det finnas en stor lovsång till att Gud är den som har skapat. Han har skapat från det lilla minsta mikrokosmos med atomernas minsta beståndsdelar in i kvantfysikens hemlighetsfulla värld, ut till makrokosmos där hela universum med alla okända världar, galaxer fyllda med hundratals miljoner stjärnor i vardera. Och den förundliga skaparkraften som också har skapat oss. Se på ditt eget öga i spegeln. Vad är det? Ett öga. Vem kan åstadkomma någonting sånt som ett öga? Vi kan se, förnimma och sen en hjärna som kan komma ihåg vad vi såg för 50 år sedan om vi är så gamla. Men jag kommer ihåg vad jag såg för 68, 69 år sedan. Jag kan inte fatta att jag kan komma ihåg det. Jag kan se synen av gatan där jag bodde i Götene. Jag kan se det, ser huset, ser grannens gamla tefod. Vad är det? Ögat, hjärnan, hela fortplantningssystemet är fullständigt förunderligt verktyg eller redskap som Gud har lagt ner i mänskligheten. Vem ska ha äran? Han. Ja, någon lyfte händerna. Han. Här finns också i himlen, hos änglarna, den tacksamma förundran över Guds storhet i den frälsningsgärning som han har utfört. Detta att Guds lamm, att han som hängde på korset, att han verkligen bar hela världens alla synder i sin kropp. In i döden och ner i glömskans hav. Därför står en oräknelig skara inför tronen. Och här sjungs ett stort amen. Och Johannes hörde den här växelläsningen eller växelsången medan han såg den underbara synen. Och så fick Johannes höra en av de äldste. Det ska en annan historia. Jag ska inte tala om de äldste just nu, men det finns mycket att säga om dem. Men han hör en av dessa 24 som talar med honom och ställer en fråga till honom. Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Det kan ju tyckas märkligt att aposteln förläget avböjer att svara. Man gör det och säger: min herre, du vet det. Men från himlen skulle svaret på den frågan komma. Och så får Johannes höra helt förunderliga saker. Först: det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det finns två slags nöd som en kristen aldrig kommer ifrån. Två slag. Den ena, det är den syndanöd som var och en som ska finna räddningen i lammets blod måste igenom. Utan syndanöd finns det ingen glädje över Jesus och inget förtroende för lammets gärning. Vi måste igenom den trånga port som heter sorg över synden. Den inre bedrövelsen över att ha trampat på Guds helighet, föraktat hans godhet, varit så likgiltiga för hela hans väldiga både helighet och godhet. Den andra bedrövelsen är den lott som varje kristen får uppleva i större eller mindre grad. Det som vi kan kalla också för en kristens kors. Det upphör inte förrän vi är hemma. Och det är en bedrövelse som ökar på jorden fram emot den dag när Jesus kommer åter. Men redan på Johannes tid var det, som vi har hört förut, också en verklig bedrövelse de skulle igenom. Och så som de kristna har det till exempel i norra Nigeria. Bara för att ta ett exempel. Om ni följer med i nyheter om till exempel norra Nigeria. Tänk vad de kristna har det svårt där. Häromdagen hörde jag det senaste jag hörde. Det var när man kidnappar unga gifta kvinnor. Tonårskvinnor. Vad gör man? Man tvingar dem in i äktenskap med muslimska män. Vilken grymhet. Och förnedring. Vi läser vidare vad som stod där i texten. Det Johannes hörde. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet, mitt på tronen, ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. De här löftena gömmer i sig både hemlighetsfulla och uppenbara hemligheter för Guds bibelläsande barn. Och verkligheten är nog den att Guds barn redan här på jorden fått uppleva mycket av det Guds beskydd, hans tabernakel, som är liksom upprättat som ett skydd med stor änglavakt runt omkring, över och omkring dem. Och Guds barn har också fått uppleva att Guds helighetssol har slutat att bränna när de fått komma in under Jesu, vad jag kallar det så, nådes parasoll. Kan ni förstå vad jag menar? Låt mig få sluta med några ord om att Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Detta är ett väldigt löfte för alla Guds barn. Tänk, alla tårar. Man skulle visserligen kunna tala om glädjetårar när man stiger in i den nya världen. När man får se alla Guds barn, alla de man älskat och mest av allt får se Jesus. Får se honom sådan han är och bli som han. Jag vet inte om jag kan hålla mig från tårar då. Men det är något annat än vad som menas med tårar här som Gud ska torka. Då ska all orsak till det som åstadkommer tårar vara borta. Varje rest av synden, och varje rest av syndens följder, varje liten ond ande, hela ondskans våldsamma och listiga ande här, ska vara förpassad dit där de hör hemma. Utanför. Med utropstecken. Utanför. Men varför sägs det att Gud skall torka alla tårar från deras ögon? Nu är det helt plötsligt. Här är det futurum. Någonting som ska ske. Jag förstår det så här. Den vitklädda skaran som kommer ur den stora bedrövelsen är ännu inte fulltalig. Det är en skara som är på ingående. Många, många är hemma. Men ännu inte alla. Men de tillhör den skaran och Johannes såg alla. Men synen liksom förskjuts en aning. Och det visar sig att vi som ännu inte är där är medräknade. Och ännu är inte alla våra tårar avtorkade. Visserligen får vi också uppleva att mycket av det som gav oss tårar har Gud faktiskt redan torkat av. Men det finns så mycket kvar som kan åstadkomma tårar hos oss. Eller hur? Men till sist ska också det som åstadkommer tårar för ett Guds barn vara helt borta. Tårarna torkas hos varje Guds barn. Hos varje Guds barn. Och Guds barn, de känns igen på en alldeles bestämd sak utifrån den här texten idag. Det är, de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Dag efter dag har de tvättat sina kläder och gjort dem vita. Och just i Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar oss från all synd. Till det säger vi amen.